Podplay.
Jag typ klarar inte av att du är otrogen mot mig med olika personer.
Rimligt.
Väldigt rimligt.
New fear just dropped.
Alltså jag vet.
Att man är så melankolisk att hjärnan blir mjuk.
Jag vet.
Det här är vad han har på sig. Så jag kan typ, alltså jag är i allmänhet emot den typen av beteende. Men jag kan lite grann förstå det. Han har på sig skinnjacka och hängslebyxor. Så konstigt stil, eller?
Jag gillar det jättemycket. Har ingen del av det. Byxorna.
Hallå Anna.
Hej Karin, hjärtligt välkommen till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Tack snälla, idag tänker jag ta lite mer the backseat. Så kan du...
Det är lugnt, jag har två fall.
Tänk dig lite grann som att du gör en ensam podd fast jag är på livepodd, när du tänker. Alltså lite grann den stämningen.
Okej, vad spännande.
Mm. Så det är bara att köra. Ja, vad vill du prata om idag?
Då vill jag prata om min uppväxt.
Oj, inte din uppväxt utan en uppväxt.
Jag sa min.
Okej.
Nej, det här kommer bli ett helt vanligt avsnitt av Mord på mord där jag, Anna Sandell, berättar ett fall och där du, Karin Londré, berättar ett fall.
Så är det. Mm. Det är liksom same procedure as last year, same procedure as every year. 6 år, eller?
Ja, snart är det väl
sex
mer.
6,5. Eller alltså, det är ju så kanske man inte säger, men... år i januari, skulle jag säga. Mm. Det är ju
helt galet faktiskt.
Fan. Alltså, gud, vår podd ska börja ettan. Det är helt
She's getting
sjukt.
Old.
Alltså, är det inte helt sjukt?
Det är faktiskt helt sinnessjukt.
Men annars då, Anna, mår du bra?
Jag mår bra, absolut. Hur mår du, Karin?
Jag mår bra, tack. Ah, vill okay. du hinta någonting om vad du kommer bjuda på för fall idag?
Oh, det kommer vara sweet as candy.
Oj. Mm. Okej.
Okay. Du då?
Du ska berätta Willy Wonkas uppväxthistoria.
Alltså, jag tänkte ens illa kommer... vid mig längre, för att det är helt sant. All din hårda kritik.
Det är inte kritik. Sluta. Jag kommer take us down south.
Okay. Det ser vi fram emot. Ska vi liksom bara...
Jag tycker vi sätter igång.
Vi sätter igång, vi behöver väl inte hålla alla på halsen längre. Mm.
Nej, 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 nu kör vi. Mm.
Vi har väl alla varit där någon gång. Man har dejtat en tjej eller en kille som det inte blir något med. Och sen träffar personen i frågan någon annan. Ett läge som kanske inte alltid känns så kul och som man hade kunnat önska var annorlunda. Men få personer tar det så hårt som en kvinna vid namn Cordelia Botkin. Cordelia föddes 1854 i Polk County i Missouri i USA. Hennes familj flyttade till Kalifornien när hon var liksom någonstans i tonåren kanske. Och efter ett tag där så träffade hon en man vid namn Welcome Botkin som hon senare gifte sig med. Och tillsammans fick de ett barn. Starkt namn, eller hur?
Welcome Botkin?
Ja, alltså jag var verkligen tvungen att dubbelkolla att det verkligen var... namnet. Men alltså, han heter det.
Det låter så himla mycket som en sitcom typ.
Ja.
Alltså som namnet på en sitcom.
Verkligen. Okay. Och det verkar som att hon liksom inte kände sig liksom direkt färdig med män bara för att hon var gift. För någon gång mellan 1992 och typ 1993, beroende på källa, så var hon ute i Golden Gate Park. Hon satt på en bänk där och då fick hon syn på en man som var ute och cyklade.
Jag får fråga en sak. Var det verkligen 1993?
Nej, så är det.
1893.
Mm. Annars var det ett väldigt långt tidsspann. Ja, hon fick syn på den 9 år yngre John Preston Dunning. Och hans namn får mig att tänka väldigt mycket på Mr. Big i Sex and City, som också heter John Preston. Och det finns likheter, men mer om dem snart. John var då som sagt lite yngre än Cordelia och var en väldigt framstående journalist som arbetade för Associated Press. Han hade rapporterat under längre perioder från både Chile och från Samoa, och han var typ någon typ av chef där på Associated Press Western Division, liksom på redaktionen där, eller nyhetsbyrån där i San Francisco. Och John var, precis som Cordelia, en gift person. Han var gift med en kvinna vid namn Elizabeth, och de hade en dotter tillsammans. Och det var inte bara Cordelia som fick syn på John, utan John fick också syn på Cordelia. Och de tyckte båda två att den andra var intressant, och de helt enkelt slängde sig i slang på en bänk där i parken. Och de blir liksom väldigt förtjusta i varandra, och trots att de då båda var gifta på varsitt håll så inledde de en relation. Och den här relationen ledde så småningom till att deras respektive äktenskap blev sämre, hör och häpna. Johns fru flyttade hem till sin pappa i Dover i Delaware med deras gemensamma barn, och Cordelias man och deras barn flyttade till Stockton i Kalifornien. Och liksom båda två fortsätter att vara gifta med sina respektive. Mm. Men de drar typ. Och anledningen till att Cordelias man verkar inte vara nödvändigtvis bara för den här relationen. Men Elizabeth då, Johns fru, hon flyttar liksom för att hon är bara så här: jag typ klarar inte av att du är otrogen mot mig med olika personer.
Rimligt.
Väldigt rimligt. Men när då båda deras äkta makar är borta från stan så är det liksom fritt fram för dem att börja leva ut sin relation till fullo. Samtidigt som deras äktenskap började då krackelera på olika håll så började de också krackelera på Johns jobb. Han drack för mycket och hade inte helt rent mjöl i påsen. Det visade sig vid något tillfälle att han hade förskingrat alltså mycket pengar från sin arbetsgivare. Han spelade på hästar och du vet sådär. Han hade det hett om öronen, kan man helt enkelt säga. För han blev då påkommen att han hade stulit pengar från jobbet och fick då efter det sparken. Cordelia levde då när hennes man inte var kvar i stan i ett sånt boarding house som ju var väldigt vanligt förr på 927 Gary Street. Och kort efter att John typ fått sparken och du vet hade hänt massa grejer så flyttade han in i samma hus men i ett eget rum. Och deras relation liksom pågick verkligen i flera år. Och flera år in i den här relationen, i mars 1898, då har de alltså ändå haft ihop det i 4-5 år. Så fick John ett jobberbjudande overseas. Alltså hans gamla arbetsgivare är bara så här: vet du vad, vatten under broarna, kom tillbaka och börja jobba hos oss. Han fick ett erbjudande om att åka till Puerto Rico och rapportera om det spanska-amerikanska kriget därifrån. Mm. Och han är ju liksom jätteglad att få en ny chans i livet helt enkelt. Men det gjorde inte Cordelia glad. Hon blev superupprörd att han skulle lämna henne, och hon bönade och bad om att han inte skulle åka. Hon ville bara ha kvar honom hos sig. Men han var fast beslutad att dra helt enkelt.
Han bara, nej, jag vill gärna ha ett jobb.
Verkligen. Hon är inte bara liksom förkrossad för att han ska åka och lämna henne liksom. Och hon är inte bara orolig att han ska bli skadad eller du vet dödad där från rapporteringssajten eller att någonting allvarligt ska hända. Hon är också otroligt rädd att när han kommer tillbaka från sin rapportering så skulle han då inte komma tillbaka till henne, utan att han skulle då åka tillbaka till en annan kvinna eller kanske till och med tillbaka till hans fru Elizabeth. För han säger till henne, alltså han är tydlig med så här: nu kommer jag dra, och när jag kommer tillbaka så vill jag typ ge mitt äktenskap another go. Så hon är bara så här: det här är inte sant. Det här kan inte hända, du kan inte lämna mig liksom. Nej. Så Cordelia började helt enkelt fundera, hur kunde hon säkra att John inte skulle återvända till sin fru vid hans hemkomst? Så i början på augusti samma år, 1898, så var Elizabeth Dunning i sitt hus i Dover i Delaware. Hon bodde ju då med sin mamma och sin pappa, och hon bodde också med sin syster och systerns man och deras barn. och såklart sitt egna barn. Mm. Hela familjen satt åt middag, det var en helt vanlig kväll, och efter middag så satte sig hela familjen på deras veranda, och Elisabeth bestämde sig då för att öppna...
Trevligt.
Alltså så mysigt. Och hon bestämde sig då, Elisabeth, för att öppna ett paket hon hade fått levererat till sig samma dag. Med paketet hade det kommit ett kort med en kort hälsning där det stod "With love to yourself and baby from Mrs. C." Och när hon öppnade paketet så låg det en jättefin låda med så här fina chokladpraliner i. Och det låg också en näsduk, en så här broderad fin näsduk typ. Och Elisabeth bjöd sin familj och två andra kvinnor vid namn Miss Millington och Miss Bateman på chokladen hon fått, och alla åt med god aptit. Senare på kvällen och under natten så började alla som ätit av godis att känna sig skruttiga, och de började känna sig riktigt, riktigt sjuka. Alla fick jätteont i magen och det har beskrivits som gut-wrenching pain, och alla började kräkas jättemycket. Mm. Alla blev jättesjuka och blev sängliggande i flera dagar. 3 dagar efter att de hade ätit chokladen och blivit sjuka så avled Elisabeth Dunning, och kort efter att Elisabeth avled så avled också hennes syster Mrs. Dean.
Oj!
Ja. Och sen började då pusslet om vad som hade orsakat de unga kvinnornas död att läggas.
Vad sjukt att det tog, alltså att det tog 3 dagar.
Ja, och de har väl varit alltså jättesjuka.
Alltså dåliga under tiden. Ah, ja, ja.
Så att då börjar man helt enkelt så här, vad är det som har hänt? Alla blev jättesjuka och 2 personer dog. Till att börja med så kunde det konstateras att Elisabeths pappa inte blivit sjuk. Han var den enda personen i hushållet som inte hade ätit av chokladen. Chokladen undersöktes såklart efter det, och det kunde konstateras att den hade blivit spetsad med arsenik. När kvinnorna obducerades kunde det också konstateras att de hade höga halter av arsenik i kroppen, och att det var anledningen till att de hade dött.
Wow.
Och alla är ju bara så här, vem kan ha skickat den här förgiftade chokladen till Elisabeth? Hennes pappa tittade jättenoga på den här lappen som låg med den förgiftade chokladen, alltså den här hälsningen. Och han tyckte att han kände igen handstilen på den lappen. För Elisabeth hade, innan hon fått chokladen, tagit emot flera anonyma brev till familjens hus. Brev som beskrev hur hennes man då var otrogen mot henne på liksom väldigt så här, explicita sätt. Det här var ju en av anledningarna till att hon hade flyttat hem till sin familj. Så det måste ha varit otroligt sårande att bara få sådana brev. Alltså, det är ju som en,
hon bara, jag vet. Det är därför jag har lämnat.
En sån hatkommentar som... fast på... the olden days, alltså, ways.
Hashtag, jag är här.
Jag är här,
ska jag svara verkligen på brevet?
Och Elisabeths pappa liksom kunde konstatera, eller han var så här, bara, det här är typ samma handstil på de här breven och den här lappen. John kontaktades såklart och fick höra vad som hade hänt. Och så fort han kom till Dover så kunde han konstatera att även han kände igen handstilen. Han bekräftade att det här var Cordelia Botkins handstil. Han kunde också berätta att han hade berättat för Cordelia vid något tillfälle att hans fru älskade godis och choklad, och att hon hade en vän som hette Miss Corbelly som brukade skriva under sina brev med bara ett C. Det är så oklar information att berätta för sin älskarina. Men det hade han i alla fall gjort.
Alltså då har man verkligen, du vet, ibland, du vet, när man är så här i en relation som man känner så här börjar ta slut, och man bara, nu har vi ingenting att säga till varandra längre.
Verkligen,
är
min bara, fru.
Utan att min fru, hon gillar choklad, och har en kompis som
kallar sig för Mrs. C. Men så att liksom, ganska snabbt så börjar allt peka mot Cordelia helt enkelt. Så en polis tog sig från Dover till San Francisco för att utreda där. Och där kunde han först lokalisera den chokladaffär som sålt chokladen. Efter det kunde han också konstatera med hjälp av vittnesmål från de som arbetade i butiken att det var Cordelia som hade köpt godiset där. Och att hon hade bett om att få det i en helt obrandad låda, liksom en helt vanlig låda, en fin låda, men där det inte skulle stå liksom butiksnamnet på helt enkelt. Hon hade också bett de som arbetade där om att den inte skulle fyllas helt och hållet med godis, eftersom hon ville lägga ner någonting mer i lådan innan hon gav bort den. Vidare så kunde den person som hade sålt den här näsduken som låg med chokladen peka ut Cordelia som den person som köpt näsduken. Hon hade ett väldigt tydligt minne av att Cordelia som person, eftersom hon hade tyckt att hon, Cordelia då, var så lik den här butiksbiträdets avlidne mamma. Så att det var som att hon var så här, ja, jag minns henne absolut. Det var som att så här, min mamma,
att det var min mamma som
kom
var
från andra sidan.
Men gud,
gjorde livet typ. En annan person som arbetade på ett apotek kunde också vittna om att Cordelia hade varit inne och köpt ett halvt häck då arsenik kort innan. Hon hade sagt att hon behövde det för att bleka en halmhatt och att det här butiksbeträdet då hade sagt att det finns liksom väldigt många andra preparat som är mindre giftiga än arsenik som du kan använda för det syftet. Men hon var liksom väldigt bestämd att det var just arsenik hon skulle köpa helt enkelt. Så till slut så hade de tillräckligt mycket för att gripa Cordelia för morden på Elizabeth och hennes syster Mrs. Dean. Och i december samma år så ställdes hon inför rätta och i mars följande år dömdes hon till livstid i fängelse. Hon nekar ju till det här liksom. Att hon har gjort det. Men hon döms i alla fall till livstid i fängelse för liksom morden på de här två kvinnorna.
Dubbelmord liksom.
Ja. Men efter att domen fallit så överklagade hon den. Hon ville ha en ny rättegång och det möjliggjordes för att en annan rättegång som hade liksom skett precis innan hade dömts att tas om för att den ansågs då vara grundad på för många indicier och inte liksom tillräckligt många konkreta bevis. Så att, Cordelias advokat lyckades liksom driva igenom att det även skulle bli fallet för Cordelia. För att det var jättemånga vittnesmål och det fanns handstilen och så här, men det fanns liksom inga fingeravtryck och du vet, samma saker.
Inga hard evidence.
Precis. Så det blev helt enkelt en ny rättegång för Cordelia. Även den fick samma utgång. Cordelia dömdes till livstid i fängelse. Hennes make, Welcome Botkins, tog ut skilsmässa på grunden av att hans fru nu var då en dömd brottsling. Och han fick då rätt att skilja sig från henne.
Cordelia, tror han sa så här, you're not welcome in the Botkins home anymore.
Jag antar det. Alltså det måste han ju ha sagt. Han måste ju ändå ha haft den självinsikten att det är kul namn.
Förlåt.
Cordelia placerades på Branch County Jail i väntan på att få en placering på ett fängelse. Du vet, någon typ av fastställan från den högsta domstolen. Mm. Och det sägs att hon lyckades liksom ta sig ut från det här Branch County Jail då och då med hjälp av vakter som hon lyckats förföra. Han som var chef på häktet hade sett henne ute, du vet, sittandes i en helt vanlig bil vid något tillfälle. Och du vet, var bara så här, var ju hon där typ? Och sen när han kom tillbaka så var hon i häktet och alla bara var så här, nej, jag har inte varit ute, nej, hon har inte varit ute. Men han var liksom helt övertygad om att hon hade liksom lyckats snurra diverse vakter runt fingret för att hjälpa henne ut. Typ.
Det kanske var näsduksförsäljarens, the ghost of näsduksförsäljarens ja, mamma.
Kanske. Väldigt oklar sanningshalt i det, men han kunde liksom inte släppa det. Han försökte driva det här på hon rymmer typ, men det kunde aldrig fastställas. Till slut så hamnade hon i alla fall på San Quentin State Prison och där började hennes hälsa snabbt att svikta. Hon blev väldigt nere och deprimerad när hon väl hamnade på fängelset. Flera personer i hennes närvaro avled också av helt liksom naturliga skäl kort tid efter att hon hamnat i fängelse. När hon avtjänat två straff på sin fängelsedom så avled även Cordelia Botkins, bara 56 år gammal. Och enligt hennes dödsintyg så var dödsorsaken softening of the brain due to melancholy.
Ursäkta? New fear just dropped.
Jag vet.
Att man är så melankolisk att hjärnan blir mjuk.
Jag vet. Väldigt obehagligt.
Ja. Verkligen.
Ja. Så att det var helt enkelt, de kallas för typ The Chocolate Murders. Cordelia Botkins och mordet på Elizabeth Dunning och Mrs. Dean.
Men alltså, liksom den här totala galenskapen i att bara vara så, jag skickar bara en låda choklad till det här huset där alla de här personerna bor, och jag skiter verkligen i hur många av dem som dör, bara den här personen också gör det. Alltså den liksom verkligen bara brutala och eller så här, den totala obryddheten om mänskligt liv liksom.
Nej, jag vet. Alltså verkligen helt gränslöst. Jag har läst A Candy from a Stranger, The Cordelia Botkin Case av Thomas Duke, som publicerades 1910 i en tidning och som har återpublicerats på historiccrimes.com. Flera olika Wikipedia-sidor såklart, och två avsnitt om fallet på Solved Murders som är en Spotify Studios produktion. Och sen ett avsnitt av The Poisoner's Cabinet som heter Cordelia Botkins och The Murderous Mail. Murderpedias sida om Cordelia, och sen har jag läst Death by Chocolate, The First US Murder by Mail på Medium av Alfred Dockery, och Murder by Mail, The Story of San Francisco's Most Infamous Female Prisoner av Kate Dowd på SF Gate, och till sist Death by Delicious Chocolate, The Cordelia Botkin Case av Sally A på Criminal.
Tack snälla.
Tack.
Jag ska ta med oss till Charleston, South Carolina. Mm. En plats som jag ju är lite besatt av på grund av att jag har kollat så himla mycket på reality-serien Southern Charm.
Ja. Alltså man vill verkligen dit.
Jag vill verkligen, verkligen dit.
Jag med.
Också för att det är så här, det är en ganska liten stad. Mm. Men det verkar vara så himla mycket fest på ett kul sätt. Det är väldigt mycket fest och väldigt mycket ju gamla pengar och gamla rasister typ.
Ja.
Det har ingenting med det här. Jag vill bara,
ja, du vill bara säga,
jag vill bara prata lite om Charleston. Vi börjar här. Förmiddagen den 1 november 1958 kommer städerskan Elizabeth Bryant till 14 Queen Street i Charleston, South Carolina, för att utföra sin vanliga veckostädning i huset. Och det här Queen Street är liksom så här, det är en fin gammal del av Charleston. Alltså det är de här liksom, du vet, färgglada, stora liksom townhouse-kvarteren typ. Klockan är strax efter 11 och huset ligger tyst när hon sätter nyckeln i dörren och går in. Men redan i vardagsrummet på bottenvåningen förstår hon att ingenting är vanligt med den här dagen eller den här situationen.
Mm.
För på soffan ligger en naken och blodig man. Han är livlös och i sina armar har han en 60 cm hög ljusstake i mässing som också den är täckt av blod.
Mm.
Mannen har fått så många slag mot sitt huvud att Elizabeth inte riktigt kan avgöra vem det är, även om hon har sina misstankar. Snart kommer det visa sig att de misstankarna är korrekta. Den mördade mannen på soffan är husets ägare, den knappt 30-åriga Jack Dobbins.
Okej.
Jack var före detta militär. Han hade tjänstgjort flera varv i Korea innan han lämnade armén. Han var nu då chef på ett företag som höll på med kemikalier på något slags sätt och var en så här trevlig och vänlig typ som, trots att han flyttat till stanet bara ett par år tidigare, var väl omtyckt. Särskilt hemma var han på de barer och restauranger i Charleston där stans homosexuella män i hemlighet samlades. För det här är ju då södern, inte alltid den superöppen och tillåtande plats än idag. Och ännu mindre då förstås. Så om man typ jobbade i militären eller om man jobbade i någon slags liksom offentlig verksamhet eller vad man ska säga, som alltså en lärare i militären för typ, alltså du vet, ett statligt, alltså en myndighet eller whatever, så hände det alltså, och blev typ påkommen eller blev avslöjad som homosexuell helt enkelt, så fick man typ sparken. Och det hände då att representanter från till exempel armén dök upp på de här barerna och alltså hade med sig bilder på folk som, alltså, och frågade ut folk som jobbade på de här barerna om de här personerna hade setts till.
Men va?
Och det, tydligen så var det så att det typ blev ännu mer utbrett under kalla kriget typ, att man använde det då som förevändning för att typ göra, ja, men försöka ta reda på om ens anställda var homosexuella, helt enkelt.
Otroligt.
Så att det var helt enkelt otroligt utsatt att vara gay i Charleston på 50-talet. Alltså av många olika anledningar, såklart. Alltså, det jag menar med det är ju att det är så här, rent fysiskt såklart var jättefarligt. Men man kunde också då som sagt bli av med jobbet och sådär. Och samtidigt då, som det var så, så fanns det också flera barer och restauranger och klubbar och sådär, som var liksom välkänt, alltså samlingsplatser för människor som var homosexuella.
Mm.
Och för att göra de alltså barerna alltså mindre typ utsatta, så var de flesta, alltså de flesta av dem var blandade typ.
Mm.
Så du vet, man kanske var så här, den där delen av baren, du vet, the backroom är typ bara för, säg, homosexuella män. Men the front room var liksom blandade med då straighta och kanske framförallt straighta par, typ. Okay. Vilket då gjorde att om man gick dit så betydde inte det direkt att man var homosexuell, om du förstår.
Jag fattar.
Så det är väl helt enkelt som någon slags, alltså, nattlivsskägg, kan man säga. Men på till exempel Club 49, där Jack också jobbade lite extra i baren ibland, vilket verkar ha varit för att han typ tyckte det var kul, så utgav man sig ändå då för att vara the gayest spot in town, vilket typ är en så här tongue-in-cheek sätt att typ vara tydligt otydlig med vad man var. Liksom. Mm. Så att det var någon slags så här, hemlighet som typ ändå var out in the open, om du fattar.
Mm.
Den 31 oktober 1958 köpte Jack godis på vägen hem från jobbet för att förbereda sig inför anstormningen av Trick or Treaters. Och sen åt han middag hemma med sin housemate då, en snubbe som heter Edward Oti, som hyrde ett rum av honom typ. Innan de två träffade ett gäng vänner i en annan lägenhet i stan. Och vid 10 på kvällen gick Jack och Jack Dobbins till Club 49 för att jobba i baren. Han lämnar då Club 49 ett par timmar senare, och morgonen efter hittar alltså hans städerska Elizabeth Bryan honom död i hans hus. Det visar sig att Edward Oti är hemma, och han har alltså legat och sovit och liksom inte hört någonting om vad som har pågått. Och hon väcker honom, Elizabeth, och det är då Edward Oti som kallar på polisen, och de kommer till platsen. De kan konstatera att det inte finns några tecken på kamp i vardagsrummet där Jack hittats, förutom då blodstänk på väggar och på soffan. Bredvid Jacks kropp står ett bord. På bordet ligger hans kalsonger, 2 glas fulla av bourbon och 1 paket cigaretter. Den tunga, blodiga ljusstaken är ena halvan av ett set, och den andra ljusstaken i samma set återfinns i Jacks sovrum, och där hittar man också resten av hans kläder.
Mm-hmm.
En rättsmedicinsk undersökning visar att Jack har dött till följd av trippla skallfrakturer som han fått eftersom någon har slagit honom i huvudet med den här tunga, stora mässingsljusstaken åtminstone 9 gånger.
Jävlar.
Alltså 9 slag mot huvudet liksom. Så vem är det då som har gjort det här fruktansvärda? Först misstänker polisen förstås Jacks inneboende Edward Oti, som då inte har hört någonting av vad som har hänt, av det här liksom fruktansvärda mordet som har skett i hans eget hus.
Mm.
Han sover, vad jag förstår, längst upp.
Okay.
Så att det är väl, om det är 3 eller 4 våningar typ det här huset då. Men snart, redan dagen efter Jacks kropp hittats, så serveras polisen en ny misstänkt på silverfat, så mycket silverfat att han själv kommer till stationen och säger att han är den skyldige.
Okay.
Och han heter då John Mahone. Han är 18 år gammal och ligger i flygvapnet i Charleston, men kommer ursprungligen från Michigan. Och när han först pratar med polisen säger han att han är liksom den som har slagit Jack i huvudet med ljusstaken, men att han inte har gjort det för att döda honom. Och det är typ allt han säger. Hans advokat säger snart lite mer. Han säger att John Mahone har agerat i självförsvar och att allt ska komma fram under rättegången.
Mm-hmm.
Det visar sig att John Mahone har kvällen den 31 oktober eller tidigt liksom den 1 november dykt upp på Club 49 där Jack då jobbat i baren. De har börjat prata. Jack har bjudit John på en öl eller 2 och sen har de bestämt sig för att gå vidare tillsammans i natten. Jack säger då att han ska visa John några lite finare ställen och de verkar som att de drar runt lite grann på en liten runda innan de vid 2-tiden dyker upp på ett ställe som heter Elbow Cocktail Bar. Och det stället är då nog ytterligare lite tjuskare än vad de har varit tidigare, för där nekas John att beställa på grund av att han inte följer ställets dresscode. Mm-hmm. Det här är vad han har på sig, så jag kan typ, alltså jag är i allmänhet emot den typen av beteende, men jag kan lite grann förstå det. Han har på sig skinnjacka och hängslebyxor. Det är så konstigt, eller?
Jag gillar det jättemycket. Har han ingenting under byxorna?
Alltså, det är verkligen a look, verkligen. Alltså,
som jag kommer att kanske anamma. Jag vet inte. Alltså,
verkligen, you should. Fan vad det är typ en, du vet, en sån... en sån liksom modellsnygg, lång tjej, sval tjej, ja, som typ kan bara rocka det om man blir brasande.
Man hade själv sett ut som att man bara saknade ett halmstrå i mungipan.
Alltså verkligen. Så han blir nekad där, han får inte beställa någonting, trots då att Jack försöker övertala dem, att så här, de som jobbar där, att servera John, så säger han, ja, det går inte. Så att de bestämmer sig för att säga, skitsamma, vi drar härifrån. Och Jack säger så här, jag har ändå bättre bourbon hemma typ. Så vill du följa med hem till mig och ta en sängfösare. Och klockan är typ 2 vid det här laget liksom. Och så går de då därifrån. Och kort efter Jacks död börjar det spekuleras i hans sexualitet, mm-hmm, kan man säga, på ett så sjukt illa dolt men ändå dolt sätt, om du fattar. Alltså ingenstans skriver man rakt ut att Jack är gay i tidningar eller sådär, men det insinueras på det dummaste sättet i typ allt som skrivs. I en minnestext, alltså liksom ändå hans här runa eller vad man ska säga, i tidningen News and Courier, beskrivs det absolut så här, att han är super, super väl omtyckt. Och de säger bland annat att han var a favorite of the neighborhood children. Och sådär. Men man skriver också väldigt mycket om hur mycket han gillar konst. Och att han har a flair for artistic home furnishings. Man pushar väldigt mycket för hur väl liksom dekorerat hans hem då på Queen Street var. Och man lyfter särskilt, vilket är gross as fuck, verkligen, att den här ljusstaken då, som blev mordvapnet man använde för att döda honom, är typ en inredningsdetalj som Jack då själv var väldigt förtjust i. Och man typ bara så här, någon kompis berättar till honom, berättar att han köpte den på typ någon sån vintage mark, alltså du vet så. Och man insinuerar typ att ingen straight skulle kunna gilla inredning så mycket. Alltså det är verkligen, verkligen det man säger. Och när rättegången börjar den 9 december 1958, vilket då alltså bara är drygt 5 veckor efter mordet, står det klart att det ska fortsätta på samma sätt. När försvarsadvokaten frågar ut hushållerskan Elizabeth Bryant under rättegångens första dag, så gäller det inte bara, alltså så här, att hon ska typ berätta vad hon såg när hon hittade kroppen och hur den morgonen var och sådär. Utan hon får också väldigt många frågor om huruvida Jack någonsin hade någon flickvän. Om några kvinnor någonsin hälsade på honom. Och till och med så frågar de, alltså de frågar ut henne vad de här två männen som bodde i det här huset hade för färg på sina lakan. Och Edward hade då, det var nog okej, för han hade gula randiga lakan. Men Jack hade lavenderfärgade. Och det gör man liksom, att man bara, du vet, att man bara gör en liten mic drop typ. No more questions, your honor, typ, för att han har lila lakan. Försvaret grillar Edward Otey, som säger att han och Jack kom bra överens, men typ att de pushar honom jättemycket. Och till slut säger han att han har funderat på att flytta ut PGA, Jacks questionable habits och tendency toward abnormal behavior.
Okej.
Och just det här med abnormal behavior är någonting som man liksom använder sig av väldigt mycket. Man jobbar helt enkelt väldigt hårt på att fastställa Jacks sexualitet utan att säga det rakt ut. Från försvarets håll handlar det alltså om att använda sig av den riktigt äckliga försvarstekniken som senare kommer då att kallas för the gay panic defense. Och det innebär helt enkelt att en straight man blir en homosexuell man raggar på en straight man, och straight, den här straighta mannen får ju fullskalig panik och då dödar den homosexuella mannen, för att det är tydligen ett försvar som är rimligt eftersom det är en rimlig reaktion på att någon raggar på en. Det här är en av de absolut första gångerna, kanske den första gången, som den här typen av försvar används i en rättegång. Men det här är ju någonting som hänger kvar jättelänge liksom. Och får då det här namnet. Det används väl till exempel i Matthew Shepard-rättegången på ett fruktansvärt äckligt sätt. Det är inte grejen att det är inte bara försvaret som hintar om Jacks sexualitet, utan det gör också åklagaren. Och åklagaren menar att John Mahones motiv var att han ville råna Jack. Och säger då att Jack var extra utsatt eftersom, citat, "some people preyed on persons of abnormal behavior to get money." Okay. Så man menar då att, utan att säga rakt ut, så menar man att Jacks sexualitet gjorde att han var liksom extra liksom vålds, eller riskerade att bli extra våldsutsatt, för att det var en grupp som man då kunde liksom attackera, eller vad man ska säga. Så, och det är så himla sjukt typ att det här abnormal behavior-grejen är liksom ett citat av åklagaren, inte av försvarsadvokaten. Men de här två teorierna ställs då emot varandra. På rånmordssidan finns då två vittnen som säger att, eller som är Johns kollegor i flygvapnet, och som under utredningen har sagt till polisen att John Mahone kom tillbaka till basen den här, liksom, efter den här natten med en tändare, en nyckel, en sedelklämma, en nagelfil i silver och $23 i cash, som han inte då ska ha haft tidigare. Men när de förhörs under rättegången så drar de tillbaka det här vittnesmålet och säger att de inte alls har, alltså att det inte var så, typ. Okay. Och det gör att typ domaren misstänker mened, alltså det är något liksom, men de menar att polisen har pressat dem att säga det här, typ.
Okej. Okay.
Och på andra sidan då, den här självförsvarssidan, finns då delvis anklagelserna, liksom enorma air quotes, om att Jack var gay som något slags bevis, men också John Mahones egen historia. Och det här är då vad han säger hände när de kom till huset på Queen Street den natten. Han säger att när de satte sig i soffan med varsin drink, la Jack ena handen på Johns axel och den andra på hans knä, och det gör John väldigt obekväm. Så han går på toaletten och funderar på hur han ska ta sig därifrån. När han kommer tillbaka från toaletten är Jack naken i vardagsrummet, och då springer John ut ur rummet och upp för trappan in i Jacks sovrum, där den här ljusstaken då står. Sen springer han, beväpnad då med den här ljusstaken, går han ner igen, och han säger då att han, alltså att han säger att han vill inte ligga med Jack, och då säger han att Jack tar tag i honom, och då slår John Jack, enligt alltså hans utsago då, tre eller fyra gånger med ljusstaken, och springer sen ut genom ytterdörren. Han tror då att han bara har knockat Jack, och när han läser i tidningen att han är död går han till polisen, och han säger då "I didn't mean to kill Mr. Dobbins." Det som liksom argumenterar mot, eller liksom de bevisen som strider med den här historien, de som inte tror på det här, lyfter då fram delvis att det är märkligt att Jacks kläder hittades i sovrummet, förutom kalsongerna ska sägas. Och även det märkliga då i att när man blir liksom, när man vill lämna ett hus, att man springer uppåt i huset. Och in i det här sovrummet, alltså att han springer längre in i huset från, i en situation som han vill ta sig därifrån. Men och så här, han kanske var full och typ desorienterad, alltså vem vet. Men oavsett så har Jack Dobbins mottagit 9 slag mot huvudet. Hans försvarsadvokat säger att John Mahone, denna liksom arméns starka man, eller typ starka pojke kanske, helt enkelt försvarade sin oskuld. Han säger, alltså den här försvarsadvokaten, actual quote, "Give back this mother, her wonderful son. Give back the Air Force, its excellent soldier. Give back this young man, his future and self-respect." Och det typ påminner mig om det här Kommer ihåg att det var ett extremt uppmärksammat våldtäktsfall på en typ ett universitet i USA där man i rättegången typ bara pratade så himla mycket om så här, den här killens lysande karriär och att han var en så bra simmare typ. Och att bara så här, han måste typ bara, du vet, ett litet, det var väl typ så 20 minutes of action, du vet, det var någon såna citat typ. Att man bara, okej, men Jack Dobbins mamma har inte chansen att få tillbaka sin son. Och juryn bestående av 12 män kommer då att göra just det. För att efter domaren skällt på dem för att de tagit för lång tid på sig att överlägga. Alltså de har typ tagit några timmar. Och domaren bara, ni måste bestämma er nu typ. Mm. Så levererar de sitt beslut. De säger då att John Mahon är oskyldig. Han agerade i självförsvar och han ska släppas. Så han får då tillbringa julen hemma med sin familj i Michigan mindre än 2 månader efter att han har dödat Jack Dobbins. Jacks familj har då, som sagt, inte samma tur. De drar sig också undan rampljuset och den rättegång som ändå liksom svartmålat deras familjemedlem, trots att han då var offret i den här situationen. Den 5 januari lämnar Jack Dobbins mamma Alma Hendricks in en ansökan om att hennes son ska få en militär gravsten på hans grav på kyrkogården i Spartanburg. Mm. För även om då rättegången handlat så otroligt mycket om hur bra John Mahons service to his country var och vilken liksom toppen person hans ansträngningar i flygvapnet gjorde honom till, nämndes då aldrig Jack Dobbins tjänstgöring i flygvapnet under Koreakriget. Alltså att John Mahon fick liksom vara a serviceman och Jack Dobbins fick vara en abnormalitet som älskade inredning på ett otroligt märkligt sätt.
Mm.
Och det här kommer då att kallas för i pressen för The Candlestick Murder. Och det tycker jag är intressant, det här, den här detaljen att, alltså att han hittas med den här ljusstaken i armarna typ.
Mm.
Och jag har liksom inte hittat någon... Alltså för då är ju så här, vissa är så här, har liksom John lagt ljusstaken där? För, alltså, av någon anledning. Men jag funderar på om det kan ha varit så att det liksom är Jacks sätt att visa på sitt eget mordvapen. Alltså att han inte har tuppat av direkt och han har lyckats få ta. Alltså, jag vet inte. Det är en sån märklig detalj liksom. Min främsta källa till det här fallet har då varit en longread-artikel som också finns i poddversion på Charleston City Paper, skriven och inspelad av Dustin Waters. Och de här poddarna finns då i 3 delar på Spotify under Charleston City Paper Podcast. Om man söker på Jack Dobbins kan man hitta det. Jag har också lyssnat på podden Cola City Crime om fallet, läst på charlestonterrors.com, på Charleston Magazine och också på Wikipedia.
Tack.
Ja, du Anna.
Vad så, vad hemskt.
Nej, jag vet. Jag vet. Det är så mycket med det som är också så jävla dumt.
Ja.
Upprörande för hur jävla dum världen är typ.
Mm. Alltså,
och man
verkligen
önskar ju att ja. Ja.
Ja, tack så hemskt mycket. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi verkligen.
Mm.
Det gör vi absolut. Och ta hand om er tills dess. Och om ni vill höra mer mord mot mord, patreon.com/mordmotmord.
Finns vi där
finns
också.
Finns vi där. Hej då!
Hej då!
En del av Power Media.